sanningen, finns den verkligen? I Johannes 14:6 så står det att Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och på ett annat ställe står det: hos ingen annan finns räddningen. Och ingenstans bland människorna i himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och i Hebreerbrevet står det: en är medlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Är man inte lite intolerant eller något av en översittare om man påstår att de kristna är de enda som har rätt? När det finns så många religioner och trosuppfattningar representerar bland oss människor, till och med i vårt land. För 50 år sedan var inte det här någon viktig fråga. Men idag har vi inte många hundra meter till närmaste muslim. Och hindu och buddhister finns också representerade i de flesta svenska städer och tätorter. Asatron, New Age, yoga, meditation och österländsk mysticism är på modet. Och snart vet man varken ut eller in. Kan man då fortfarande år 2007 verkligen ha mage att påstå att hälften av jordens befolkning har fel och bara kristendomen har rätt? Ja, det har nog aldrig funnits så mycket att välja på som nu. På nästan varje område i livet är valmöjligheterna i stort sett obegränsade. Försök bara fråga efter något smärtlindrande på apoteket till exempel. Då får du frågan: fast eller flytande form? Reliv eller trio? Magnesyl eller Alvedon? Tablett eller kapsel? Känt märke eller kanske ett billigare läkemedel? Extra starka? Liten eller stor förpackning? Ja, man kan faktiskt få huvudvärk bara av att välja. Allt eftersom nya religiösa rörelser har dykt upp och blivit på modet har inställningen "låt kunden själv fritt välja vad han vill ha" blivit allt vanligare. Och det gäller även på trons- och livsåskådningens område. Många idag accepterar nya religiösa rörelser med alla deras olikheter. Ungefär på samma sätt som man välkomnar en ny varuhuskedja. Konkurrens är bara bra, säger man. Han är hindu och jag är kristen. Beroende på var vi råkar vara födda eller vad vi har för tycke eller smak, säger man. Ja, han har valt hinduism och det verkar passa honom. Och jag har valt kristendomen för det passar mig. Precis som om valet var lika oviktigt som att säga: han handlar på Konsum, det passar honom. Och jag handlar på ICA för det passar mig.
Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord för din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var du skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din nära. Ingen annan är värd att besjungas. Endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene salar ska jag prisa dig evighet lång. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var tron skall en hyllning till dig bär. Leva var dag till din nära.
om sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid. Herre, öppna på nytt mina ögon så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton skall en hyllning till dig bär.
Sanningen i den här frågan är att vi alla har ett val att göra. Valet av tro och livsåskådning får mycket långtgående konsekvenser och påverkar vår framtid och vårt liv mer än någonting annat. Tron är antingen sann för alla eller för ingen. Kristendom kan liknas mer vid tyngdlagen som ett fysiskt faktum än vid en frimärkssamling, till exempel, som en hobby eller ett tidsfördriv. Antingen är den kristna tron sann eller så är den inte det. Att säga att det är rätt för någon annan men inte för mig, det är vilseledande och fel. För tron gör anspråk på att öppna vägen till Gud och att ge svar på de viktigaste frågorna om liv och död. Kristendomen har stora anspråk att säga att den är unik och sanningen med stort S. Det kan ju verka hårt och intolerant och lite överlägset att komma med sådana anspråk. Men tänk efter, är inte all sanning sån? 2 + 2 = 4. 5 kan ju verka sympatiskt och tilltalande, eller varför inte 7 eller 70? Faktum kvarstår att svaret är 4. 5 och 70 är lika fel som 10 000 eller 1 miljon. Och vi brukar ju själva säga, nära skjuter ingen hare. Visst är det så i praktiken för oss alla att vi egentligen väntar oss att sanningen är unik och utesluter allt som är fel. Man kan inte kompromissa om svaren på matematiska problem. Det finns bara ett svar som är rätt när man räknar med addition, subtraktion, division eller multiplikation. Och i trafiken, där gäller det inte tycke och smak, utan där gäller det att åka på rätt sida av vägen. Men när det gäller tycke och smak, då finns det inte rätt och fel. Mittben eller sidobena, skor eller tofflor. Lång eller halvlång kjol, fluga eller slips, frack eller kostym. Där finns inte rätt och fel, det är tycke och smak. Men när det gäller de allvarliga och viktiga sakerna, som slutmålet för vår vandring genom livet, då finns det bara ett svar som är sant. Med andra ord, världsreligionerna kan inte gå åt samma håll, för de är så olika och de kan inte leda till samma slutstation. Lika lite som att alla plan från Arlanda flyger till New York eller att alla vägar från Stockholm leder till Östersund. Att säga att alla vägar leder till Gud är lika ologiskt som att påstå att det inte är någon skillnad mellan en cykeltur till skolan och en resa till månen. För vägen, transportsättet och målet är helt olika. Men är det då någon större skillnad på de olika religionerna? Ja, även om vi bara tittar på de 5 största världsreligionerna, som vi brukar kalla dem, så ser vi snart stora och enorma skillnader. Hinduismen tror ju på flera gudar. Islam är absolut övertygad om att det bara finns en. Buddhismen är osäker på om Gud överhuvudtaget finns. Men judendomen och kristendomen beskriver hans karaktärsdrag in i detalj. Kristna tror att varje individ bara lever och dör en gång på jorden. Buddhister tror på en mängd av återfödelser. Det är tydligt att skillnaderna mellan religioner är så stora att alla inte kan ha rätt. Någon eller några måste ha fel. Kristendomen gör ju anspråk på att vara den unika sanningen om vägen till Gud. Men detta innebär samtidigt att andra religioner mycket väl kan innehålla en bit av sanningen. Men att endast kristendomen har hela sanningen. Det finns mycket fin etik och god moral i de andra religionerna. Som kristen har vi inte heller någon anledning att se ner på dem eller ha en överlägsen attityd. För kristendomen är inte sann på grund av oss. Vi har bara gjort ett val. När Gud har ställt oss inför uppmaningen, kom till mig på grund av vad min son har gjort för er. Han är vägen och sanningen. Välj om ni vill tro att det är sant, ja eller nej. Alla religioner utom kristendomen har en sorts poängsystem eller försök att med goda gärningar uppnå evigt liv. Var duktig så går det bra, heter det. Hinduer måste leva ett perfekt liv och inte ens skada det minsta lilla djur för att kunna avancera ett snäpp högre på stegen i nästa sväng på livshjulet. Och har de levt dåligt så kan de återfödas till en ännu mer fattig och nödlidande människa eller till och med bli en inälvsmask i tarmen på en hund för att ta ett drastiskt exempel. Muslimer måste uppfylla en rad plikter om de ska förtjäna frälsningen. De måste till exempel göra en pilgrimsfärd till Mekka och fasta under ramadanmånaden och be 5 gånger om dagen. Buddhisterna, ja, de måste släcka livstörsten som de anser vara roten till allt lidande för att uppnå frälsning och befrielse. Och varje religion har sitt regelpaket som deras anhängare måste följa om Gud ska acceptera dem. Här skiljer sig kristendom totalt. I brevet till Efesos så står det, utan att förtjäna det är ni frälsta genom tron. Inte genom något som ni har gjort, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar för att ingen ska kunna berömma sig. Kristendomen lär att ingen människa på egen hand kan klara av inträdesprovet till himlen. Den snällaste och trevligaste personen i världen klarar inte av att leva ett perfekt liv. Jesus blev den enda människa som klarade av det. Han tog examen utan att kugga på någon fråga. Människor har i alla tider sökt efter Gud i ritualer och ceremonier, i mystiska erfarenheter, i isolerad avskildhet, på heliga platser, bland asagudar, moderna kulturer, i östens magi och västerländsk materialism och känslorus. Men sökandet har inte varit framgångsrikt. Lika misslyckat som när en myra försöker hitta vägen till månen. Människan klarar helt enkelt inte av detta på egen hand. Och det är här som kristendom kommer in i bilden. Med en berättelse om en Gud som istället söker efter människan. Han har tagit initiativet och sökt efter oss, eftersom vi på egen hand inte skulle kunna finna honom. Och eftersom vi inte kan rädda oss själva, så behöver vi en räddare. Ingen av de andra religionerna har någon sån. Buddha betraktas som en lärare, inte en frälsare. Muhammed var en profet, inte en frälsare. Jesus däremot säger att han är räddaren och den enda vägen till Gud. Han lever idag. Eftersom han övervann döden på korset så kan vi lära känna honom. Buddha eller Muhammed har vi däremot inte någon möjlighet att lära känna eftersom de är kvar i sina gravar.
Oro i ett inre sår. finns han där.
Finns han där?
Han tar din hand och visar dig vägen.
Han tar din hand och
ger dig frid och trygghet där du är. Han förmår, han förmår,
han förmår,
han förmår min Jesus. När du ger ditt liv åt honom blir du fri.
Han förmår,
han förmår,
han förmår,
han förmår min Jesus. Oron för din framtid är förbi.
De flesta stora ledare som betytt något för världen är främst ihågkomna för det som de har uträttat under sin livstid. Men Jesus är det annorlunda. Jesus som förändrar världshistorien mer än någon annan är främst ihågkommen för sin död och uppståndelse. Varför är det så? Man måste ställa sig frågan. Varför dog Jesus? Och varför innebär det här som Nya Testamentet talar om när de säger att han dog för våra synder? Den amerikanske pensionerade biskopen John Shelby Spong säger ungefär så här: det behövs ingen räddningsaktion. Vi måste befria Jesus från hans roll som vår räddare. Människan behöver ingen återställa. Vi har inga synder som behöver sonas. Men vad säger Bibeln? Låt oss läsa vad Petrus skriver i sitt första brev i kapitel 3, vers 18. Kristus fick också möta lidande. Trots att han själv var fullständigt oskyldig och inte hade gjort någon som helst synd, fick han dö för oss och våra synders skull. Han gjorde det för att föra oss hem till Gud. Syftet med Golgata var att föra oss hem till Gud och ge oss en ny destination. Enkla ord, men avgörande ord som står sig i alla tider. Och om nu Jesus dog för att föra oss hem till Gud, då står vi inför den tankeväckande frågan. Var var vi innan han förde oss dit? För vi måste ju ha varit någonstans innan Jesus förde oss hem till Gud. Svaret är att vi var på väg i motsatt riktning, bort från Gud. En gren inom modern teologi som har släppt taget från bibelordet och format sin egen sanning om Gud och människan påstår att alla människor i hela världen är Guds barn, oberoende av vad de tycker och tänker om Jesus. Men Bibeln säger något helt annat, att Jesus dog för att föra oss hem till Gud. Vi hade inte varit hans barn annars. Om det nu vore så att vi redan var Guds barn, då hade vi inte behövt föras till vår far. Ett barn har redan rätten att komma till sin far när helst barnet behöver det och behöver inte föras dit. Om han inte är ett spädbarn förstås. På samma sätt vore det fullständigt onödigt att Jesus skulle få gå igenom allt det som hör till passionshistorien om korset, om vi redan var Guds barn och tillhörde honom. Nej, det är tydligt att delar av den moderna teologin är på villospår. Om vi prövar deras påstående mot bibelordet. Johannes skriver i sitt första kapitel att Jesus kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla de som tror på hans namn. Inte Guds barn från första början, utan rätten att bli det om man tror på den som kom ner från himlen och blev människa. Galaterbrevet säger, men när tiden var inne sände Gud sin son för att han skulle friköpa dem som står under lagen och ge dem söners rätt. Alltså att man skulle bli adopterade till söner. Något man inte var från början. I Bibeln beskrivs betydelsen av Jesu död med olika bilder. Jag ska ta tre exempel. Den första hämtar vi från domstolen. Bilden går ut på att en annan har tagit vår plats och stått till svars för våra brott. Han har burit vårt straff och vi har blivit frikända. Barabbas är en man som bokstavligt talat fick vara med om detta. När han blev frikänd och kunde lämna fängelset i en vårdag och 30 som en fri man. Medan Jesus istället dömdes till döden och korsfästning. Den andra bilden hämtar vi från affärsvärlden. Vi människor beskrivs som kraftigt skuldsatta och utan möjlighet att betala det som vi är skyldiga. Vi är konkursfärdiga och vi är beredda att kasta in handduken. Men då går en annan in och erbjuder sig att betala hela skulden och göra oss skuldfria. Den tredje bilden hämtar vi från dåtidens verksamhet i templet. Det fanns lagar i Gamla testamentet som beskrev hur man hanterade problemet med synden och våra felaktiga orätta handlingar. Man skulle ta ett djur som var så perfekt som möjligt och lägga händerna på djuret och bekänna sina synder. Och på så sätt så visar man symboliskt hur synden fördes över till djuret som sen dödades. Men blodet från djur kunde aldrig ta bort några synder. Det krävdes att Jesus kom som det oskyldiga, rena och felfria lammet för att vi skulle ha möjlighet att bli av med våra synder. Och här har vi förklaring på vad Jesu död betyder för oss människor, beskrivet med hjälp av tre olika bilder. Och jag ska sluta nu med att berätta hur en kines för många år sedan beskrev hur han sökte efter sanningen och till slut fann den. Han berättar: jag befann mig nere i en avgrund, till hälften nedsjunken i dy. Jag ropade på hjälp och hoppades att någon skulle komma och hjälpa mig upp. När jag tittade upp fick jag se en fin och respektabel gråhårig man titta ner på mig. Min son, sa han, vilken förfärlig plats du har hamnat på. Ja, sa jag, ramlade ner här, men kan ni inte hjälpa mig upp? Min son, svarade han, jag är Konfucius. Om du hade läst mina böcker och följt min undervisning, då hade du inte hamnat här. Ja, det är möjligt, sa jag, men kan inte hjälpa mig upp. Men när jag tittade upp igen så var mannen borta. En annan man böjde sig nu ner över mig. Hans ögon var stängda och han höll armarna i kors. Det verkar som om han tittade bort mot någon avlägsen plats långt iväg. Min son, sa Buddha, stäng dina ögon, håll dina armar i kors och glöm bort allt som finns runt omkring dig. Försök sedan att komma in i ett viloläge. Tänk inte på något som kan störa dig. Var precis så stilla att du inte påverkas av någonting. Då kommer du snart in i samma behagliga tillstånd av vila som jag har uppnått. Ja, fader, svarade jag. När jag kommer upp ska jag göra det här, men du måste först hjälpa mig upp. Men då försvann han också. Just då, när jag var som mest förtvivlad, så visade sig en annan person helt olik de andra två. Och jag kunde se spår av lidan i hans ansikte. Jag ropade, hjälp mig far. Mitt barn, svarade han, hur är det fatt? Och innan jag hann svara så var han nere vid min sida i gropen. Och han slog sina armar omkring mig och lyfte mig upp. Därefter gav han mig mat och lät mig vila ut. Och sen när jag var återställd så sa han inte till mig, gå nu inte göra om ditt misstag. Istället sa han, nu ska vi gå tillsammans du och jag. Och sen dess har vi vandrat tillsammans ända tills denna dag. Så långt kinesen. Tänk att Jesus blev en av oss. Han gick i våra skor och delade vår vardag. och han vandrar tillsammans med oss. Och den gamla psalmen som vi har sjungit så många gånger är så sann. Jesus för världen givit sitt liv. Öppnade ögon, Herre mig giv. Mig att förlossa offrar han sig. Då han på korset dör och för mig. Sanningen finns den. Ja, han är sanningen personifierad. Jesus från Nasaret, som är vägen, sanningen och livet.
Jesus för världen givit sitt liv.